P1, Sveriges Radio.
Det här är besluten som format Sverige om straffrabatten för unga.
Med Erik Hedtjärn och Maggie Strömberg.
Gängkriminalitet och brottslighet bland unga, det är ju frågor som har varit jättestora den här mandatperioden. Och en politisk fråga som berör det här, det är straffrabatten för unga. Och du har gjort ett program om den.
Ja, det handlar ju om att personer som är 18, 19 och 20, de får en rabatt på sina straff. Under mandatperioden så har först Alliansen och sen också hela regeringen bestämt sig för att det här ska man avskaffa.
Det här är ett område där politiken förändras ganska snabbt. Kan du berätta hur har förändringen gått till?
Det är ganska svårt att svara på den frågan. Det har blivit ett av de svåraste jobben som jag har gjort i våran serie. För att svaret bara liksom vecklar ut sig längre och längre bak i tiden. Det finns ett ursprung och sen så finns det ett långt förvaltande av straffrabatten och så finns det ett motstånd. Så att vi går in i den här historien precis i skiftet då mellan det här förvaltandet och motståndet när debatten och politiken och också verkligheten förändras.
Statistiken har gått upp, det vill säga antalet skjutningar.
Kungsholmen i Stockholm, polishuset. Ett trångt mötesrum, utanför förstås regn.
Och även antalet döda är kopplat till de här skjutningarna. Det har gått upp väldigt mycket sista, ska vi säga, treårsperioden.
Kommissarie Johan Hasselmark är chef för brottsbekämpningsgruppen på NOA, Nationellt operativt centrum. Något har hänt i verkligheten. Något som syns i staplarna med inrapporterade grova brott med vapen och sprängmedel.
Den här gruppen unga, har det ökat där också? Eller vad är...
Ja, vi påstår ju att det har det. Och det är, om man tittar då som de som är mellan 18 och 21 år, där ligger ungefär på 17% idag kopplat till den här typen av brottslighet då.
Nästan var femte person bakom de här grova brotten tillhör alltså gruppen som fortsätter få straffrabatt i 3 år efter att de blivit myndiga. Tyvärr säger den här statistiken ingenting om utvecklingen över tid för de unga. Den åldersgrupp där politiken är på väg att riva upp de gamla besluten. Men slopad straffrabatt för 18, 19 och 20-åringar, det är ett av verktygen som kan behövas för att vända utvecklingen. Det skrev NOA i en rapport till regeringen våren 2018.
Nej, men det är vår uppfattning att det har krupit ner åldrarna. Det vill säga att som 15, 16, 17-åring går bära ett vapen och dessutom i många fall då använda vapnet. Det ser vi som, det är inte ovanligt idag.
Johan Hasselmark, NOA, polisen.
Jag ska spela in.
Du spelar in.
Alltså.
Södertälje 2018 hos organisationen KRIS.
Detta från en event som vi hade.
Jakob Freiman pekar på filmen som spelar på tvn i det lilla rummet. Den visar ett event de börjat ordna.
Put your guns down event.
Lägg ner vapen, kallar de eventet.
Och det är just det här med fokus, det här med eskalerande gatuvåldet. Att vi vill att vara en del av förändringen, som sagt.
Är det någonting som ni ser, det här som du...
Ja, absolut. Det sker i hela Sverige. Att det är mer dödligt våld och så här liksom, med just skjutvapen.
Jakob Freiman, som själv lämnade ett kriminellt liv för några år sedan. Polisen och KRIS. Två bilder av att något hänt i verkligheten. Den nuvarande regeringens utredare av ungdomsstraffrabatten, lagman Petra Lund, läser verkligheten annorlunda. Den statistik som finns räcker inte för att kunna dra några slutsatser, menar hon.
Det vi har nu plockat in, det är ju statistik från Brå. Och tittar man generellt på den statistiken under en längre period, en 10-årsperiod, så har ungdomsbrottsligheten gått ner ganska ordentligt. Men det finns vissa siffror just när det gäller de riktigt grova brotten, där man ser en liten ökning. Men det här är så små numerärer, så det går inte att dra några slutsatser på det.
Petra Lund. Men frågar man politikerna som gått från att vilja förvalta besluten om straffrabatt för unga mellan 18 och 21 till att vilja avskaffa den, frågar man dem varför, så drar de samma slutsatser som polisen och KRIS och pekar på en förändring i den grova gängbrottsligheten bland unga.
Att man redan vid 18-19 år kan vara rätt förhärdad kriminell och också göra förfärande handlingar.
Rosenbad i Stockholm. I en fåtölj på tjänsterummet sitter justitieminister Morgan Johansson. Han började sin ämbetstid när Socialdemokraterna var ungdomsrabattens förvaltare och resonerade annorlunda.
Varför har ni historiskt velat ha ett särskilt spår för den här gruppen?
Jag tror det finns två huvudargument. Det ena är att man i unga år inte fullt ut är ansvarig för sina handlingar. Och den andra argumentationslinjen, den är att man vill inte skola in ungdomar in i kriminalitet. Och det gör att man då har resonerat på ett sånt sätt att ja, man ska ta det lite lugnare så att säga bland dem, med de som är yngre helt enkelt.
Unga är mindre ansvariga och tar större skada. Det vägde tyngst tills nyligen.
Nästa talare är Adam Marttinen, Sverigedemokraterna. Varsågod.
Tack, herr talman. Det finns ett parti som...
Från fåtöljerna där vi sitter ser man ut över riksdagen. Där växte ungdomsrabattens motståndare under mandatperioden till en majoritet.
Därför gläder det mig att allianspartierna äntligen har lyckats samlas kring en gemensam motion som åtminstone föreslår att straffrabatten bör ses över.
20 april 2017 röstade allianspartierna och Sverigedemokraterna genom ett tillkännagivande om att regeringen måste se över rabatten.
Hur känns det så här svart det?
Den rödgröna regeringen följde snabbt efter och formellt tillsattes utredningen som syftar till att riva upp rabatten 8 månader senare, i december 2017.
Skulle det vara okej för dig om vi tog en bild ute i korridoren?
Ja, i korridoren.
Vid dina företrädare?
Ja, korridoren kan inte vara någon person.
Ja.
Okej.
Okej, det var motståndarna och förvaltarna, men... Det känns som att för att förstå det här så skulle man ändå vilja veta mer om ursprunget. Var kommer straffrabatten ifrån?
Jag har ju läst utredningar och avhandlingar och pratat med massa politiker och professorer och jag har fått ganska vaga svar. En tidigare minister och jurist muttrade i telefonen om liksom populism och hur dagspolitiken är en vindflöjel och tyckte att jag skulle gå tillbaka till upplysningsfilosofen om jag ville veta varför unga skulle ha ett lägre straffansvar än vuxna.
Var det där du fick dina svar?
Alltså riktigt så långt bak i tiden behövde jag inte gå. Direkt faktiskt och kliva ut bara i korridoren från Morgan Johanssons tjänstrum och så kunde vi titta på porträtten av hans företrädare som hänger där ute på väggen. Och där finns en justitieminister 1932-36 i Per Albin Hanssons första regering. Han heter Carl Schlüter.
Med de runda små glasögonen.
Ja. 32-36, ja. Just det. Ja, men det är ju Per Albins första. Per Albin-regeringen avgick till 36 på våren.
En del skulle säkert säga att socialdemokraten Carl Schlüter var en idealist. Stark i tron att samhället med rätt insatser kunde omforma förhärdade brottslingar till välartade medborgare.
Enligt denna är straffets ändamål att skydda samhället mot kriminaliteten, att förebygga brott för framtiden.
Han var en av kriminologins pionjärer i Sverige. Och för honom var tanken på straffet som hämnd eller ett sätt att upprätthålla moralen i samhället hopplöst förlegad.
Detta syfte med straffet, såsom rättvis vedergällning, accepteras emellertid inte av den moderna kriminologin.
Carl Schlüter i en radioinspelning från mitten av 40-talet. Det enda ljud som finns med honom i radioarkivet.
Kjellocke.
Hej, Erik Hedtjärn här.
En av Schlüters levnadstecknare är rättshistorikern Kjell Åke Moder, professor emeritus i rättshistoria vid Lunds universitet.
Jag skulle vilja säga att han är ju en av de allra viktigaste svenska juristerna för framväxten av den moderna lagstiftningen.
Schlüter var justitieminister i bara 4 år, men hans inflytande sträcktes över decennier och gav avtryck i både rättegångsbalken från 42 och brottsbalken som kom på 60-talet. Men ungdomsfängelset kom tidigare, på 30-talet, när Schlüter fortfarande var justitieminister. Förebilden för reformen fanns i vårt södra grannland.
Och Schlüter hade varit över i Danmark och sett på den första ungdomsfängelset på Söbysögård.
Och så såg man kungligheten skrida in i de vagnar som körde fram.
Det var den 15 februari 1935 som Carl Schlüter föredrog sitt förslag för kungen, kronprinsen, statsministern och några till. I protokollet kan man läsa Schlüters första ord. Frågan om samhällets ingripande mot ungdomsbrottsligheten har stått på dagordningen sedan lång tid tillbaka, inledde han.
Hur mycket fick du?
Omkring 100 000.
100 000 strålande!
Tänker du avslöja oss för hela hotellet då?
Då som nu såg man att unga var överrepresenterade i brottsstatistiken, och studier från bland annat Storbritannien visade att det inte var särskilt bra att blanda unga lagöverträdare med vuxna.
Stockholm Motala, riksdagskrönika av redaktör Tovald Sachs.
Under förra veckan ägnade andra kammaren...
Dragningen för kungen och statsministern och de andra måste ha varit en framgång, för 6 juni 1935 klubbade riksdagens båda kamrar ungdomsfängelsereformen. Det första beslutet som innebar att de mellan 18 och 21 skulle få särskilda, mildare straff. Vad såg han framför sig då? Vad skulle det här tillföra liksom?
Jag skulle vilja sätta in det i ett större sammanhang. Alltså redan från Ellen Key som utropade 1900-talet som barnets århundrade. Att både värna och skydda barnen för det framtida moderna samhället. Sen är det ju så också att det fanns en särskild straffrättsskola, den sociologiska straffrättsskolan, som ville se till att ge en påföljd till brottslingen som på bästa sätt kunde anpassa honom till samhället. Så man ville differentiera strafformerna.
Den här tron på att brottslingar kunde omvändas med rätt påföljd var inte förbehållslös, ser man i förarbetena. De som hade begått väldigt grova brott med 4 års straffarbete eller mer i straffskalan, de skulle inte bli aktuella för ungdomsfängelse. Och så fanns det ett hinder till. Syftet var ju att fostra dömda till arbetsamhet och laglydnad, som det står i propositionen. Men man tänkte sig att det fanns en gräns. Psykiskt undermåliga skulle sorteras bort och få vanliga straff. Här anar man baksidan av den stora tilltron till staten och politikernas möjlighet att omforma och förbättra samhället. För Carl Schlüter var också en av personerna bakom tvångssteriliseringarna.
Och då blir det där positiva omformandet, där har ju eftervärlden inte sett det där som så positiva reformer kanske.
Absolut inte. På det sättet, med våra ögon så blir det väldigt komplicerat, det blir det.
Och då är det ju alldeles underbart när det blir komplicerat.
Ja, ja just det.
Rättshistorikern Kjell Åke Moder om Carl Schlüter och ursprunget till det särskilda spåret i straffrätten för personer mellan 18 och 21 år. Ett spår som sen alltså förvaltats och gradvis förändrats in i våra dagar. I brottsbalken från 1965 kan man läsa att den som fyllt 18 men ännu inte 21 bara får dömas till fängelse om det finns särskilda skäl. Och när ungdomsfängelset avskaffas som påföljd 1980 ändrar man i stor enighet samtidigt lagen så att det blir möjligt att döma den här gruppen mellan 18 och 21 till lägre straff än vad som är stadgat. Nästa stora ändring kom med 1989 års påföljdsreform. Martin Borgeke, som i slutet av sin karriär blev justitieråd i Högsta domstolen, han var en av dem som jobbade med den här utredningen.
Ja, där blev jag ju då biträdande sekreterare.
Dagens straffrabatt för unga är mer mekanisk. 15-åringar får 20% av straffet och så ökar det successivt till 50% vid 18 år och sen hela vägen till fullt straff när man fyller 21. Den här modellen växte fram som en följd av 1989 års påföljdsreform.
När det gäller den här reformen 89 så kan man säga att den i vissa stycken fjärmade sig då från den här behandlingstanken, och man ville ha liksom klarare och renare regler för hänsynstagande till olika typer av omständigheter. Och en omständighet var ju ungdom, och då införde man en regel som gick ut på att är du under 21 så ska det vara reduktion.
Martin Borgeke. Under 90-talet kan man hitta moderata krav på att rabatten ska minska, krav som sen tystnar. Men under den första Reinfeldt-regeringen kommer de tillbaka. Frågor om straff och ungdom börjar debatteras. Maxstraffet för mord höjs till 14 år för unga gärningsmän. Och när den moderata justitieministern Beatrice Ask tillsätter en utredning som ska se över hela straffsystemet så ingår ett uppdrag att titta på ungdomsrabatten. Utredaren har ett helt öppet mandat som säger att ändringar i rabatten kan föreslås om det skulle behövas.
Den som leder utredningen är Fredrik Wersäll, idag riksmarskalk, men fram till sin pensionering var han president i Svea hovrätt och en av landets högsta jurister.
Då ska vi se, kan du komma lite närmare?
Absolut.
Utredningen gör en ordentlig genomlysning av systemet med straffrabatt för unga, eller påföljdsreduktion, den som gradvis växt fram ur Carl Schlüters gamla ungdomsfängelsereform.
Ja, vi hade ju inte som inriktning, kan jag säga, att ta bort reduktionen.
2012 är utredningen klar. Ett par hundra sidor ämbetsmannaprosa ägnas åt ungdomsrabatten och varför systemet är rimligt, som Fredrik Wersäll uttrycker det.
När man tittar på brottet så finns det ju två aspekter på brottet. Det ena är vad man objektivt rent faktiskt har gjort. Man har slagit ner någon, man har stuckit kniven in, man har gjort något annat. Det andra är den individuella skulden. Och då utgår ju dagens system från en, kan man säga, ett antagande att barn har ganska liten skuld. Vuxna har skuld fullt ut. Och idag så ser man den skalan från 15 till 20. Att när man har fyllt 21, då är man fullt ut ansvarig för allt man gör. Och när man är 15 har man visserligen ansvar för vad man gör, men straffet blir lägre eftersom man, så att säga, har en lägre mognadsgrad, typiskt sett.
Fredrik Wersäll menar att man skulle kunna tänka sig att den här gradvisa stegringen av mognad sker tidigare, mellan 15 och 18, men att ökningen då skulle bli brantare.
Då måste man väl nästan titta på 17-åringarna, för då är de ju nästan vuxna. Och då kanske de inte ska ha halva straffet utan tre fjärdedelar eller mer. Om man gör en sån och försöker undvika den här väldiga tröskeln vid 18, då blir det en väldigt stor straffskärpning för de som är 16,5 eller 17,5 eller 17 år 10 månader. Då måste man döma dem till mycket strängare straff än vad man gör idag. Och det är frågan om man vill det.
Svaret som Wersälls utredning ger på den här frågan är nej, det vill man inte. De negativa effekterna av ett frihetsberövande för unga är för stora. Deras mognad är för liten och trösklarna är för höga. 2012 ser det alltså ut som att det svenska utredningsväsendet säkrat ett fortsatt förvaltande av Carl Schlüters linje från 1935. Men på något sätt vänder hela debatten under åren som följer. En förklaring som vi redan varit inne på är att den allra grövsta brottsligheten förändras. En annan förklaring är att en ny kraft gör entré i svensk politik.
Tack. Partivänner, vet ni någonting? Nu är vi i riksdagen. Nu är vi inne.
2010 kommer Sverigedemokraterna in i riksdagen. En av partiets flitigaste ledamöter tar då plats i justitieutskottet. Hans namn är Kent Ekeroth.
Den första motionsperioden som jag hade, då la jag en motion om precis det här ämnet. Jag la den här närmare bestämt 27 oktober 2010 om att ta bort den här straffrabatten som myndiga personer får fram tills de är 21 år gamla.
Sverigedemokraterna hade varit motståndare till alla former av straffrabatt, men det är först hösten 2010 som de specifikt börjar formulera ett motstånd mot straffrabatt för unga mellan 18 och 21.
När man hamnar in i riksdagen, då får man också titta i mer detalj. När jag tittade på lagen då, så det var ju helt uppenbart.
Varför det då? Varför var det uppenbart?
Ja, är man 18 så är man myndig. Man får gå in i militären, man får rösta. Och jag tycker det är väldigt konstigt att folk upp till 21 år gamla kanske begått grova våldsbrott ska få någon form av straffrabatt. Jag tycker inte det är logiskt, det rimmar inte heller med det allmänna, den allmänna rättsuppfattningen. Så att det var helt uppenbart för mig faktiskt.
Under Kent Ekeroths 8 år i riksdagen, 2010-2018, återkommer han i stort sett varje år med förslag om ungdomsrabattens avskaffande. I allt från enskilda motioner till motioner som hela partiet står bakom. I Moderaterna, som historiskt varit kritiska till rabatten, började motståndet lyftas fram.
På Moderaternas Sverigemöte i nästa vecka ska kommun- och landstingspolitikerna diskutera förslag om hårdare tag mot ungdomsbrottsligheten.
Enligt Svenska Dagbladet diskuterar en arbetsgrupp inom Moderaterna ett sånt här förslag.
Fredrik Reinfeldt låter sällan så personlig eller så passionerad som när han talar om kriminaliteten och dess offer.
När partiet 2013 antar ett nytt kriminalpolitiskt program så finns kravet där. Lagöverträdare som fyllt 18 men inte 21 år bör i större utsträckning behandlas som vuxna vid straffmätning och påföljdsvalet, står det.
Under mandatperioden 2014-18 följer först de borgerliga partierna efter och sen hela den rödgröna regeringen. Bara Vänsterpartiet står kvar. Frågar man Kent Ekeroth ligger en förklaring till skiftet i de motioner han började skriva hösten 2010.
Sverigedemokraterna har ju flyttat debatten och även sakfrågorna åt vårt håll så att säga. Men nu när pendeln svänger i takt med att samhället håller på att gå åt skogen, om man rent ut sagt, när det gäller kriminalitet, den blir hårdare, den går ner i åldrarna. Har man då ett parti som Sverigedemokraterna som under 30 års tid förutspått precis den här utvecklingen och sen så driver de här frågorna, då tvingas de andra att ompröva sitt ställningstagande. Och det är det jag tror börjar hända nu, för man inser att ett naivt svenskt slappt rättssystem håller inte med tanke på vilket samhälle de andra sju partierna och media har skapat i det här landet.
Kent Ekeroth, som man ofta ser honom, med ett anklagande finger pekande mot media, de andra partierna och inte minst Moderaterna som efter 8 år med statsminister och justitieminister lämnade efter sig en intakt ungdomsrabatt. Den tidigare justitieministern Beatrice Ask menar att hon länge tyckt att alla myndiga personer ska dömas lika och att de senaste årens ökning av det allra grövsta våldet med skjutvapen och handgranater bara gjort frågan än mer aktuell. Att regeringen Reinfeldt inte ändrade den ordningen som gått i arv sedan Carl Schlüters 30-tal, det kan knappast Moderaterna lastas för.
I en alliansregering, det är likadant för den regering som sitter nu, så kan man inte lägga förslag förrän alla är överens. Man kan tycka vad man vill om det, men det är ju så arbetet fungerar. Politik handlar om att kunna räkna ihop en majoritet och att få stöd för ett uppdrag eller ett initiativ eller annat. Har du inte alla med det så blir det ingenting. Så enkelt är det. Det är inget konstigt.
Och man kan ju vara mer eller mindre skicklig på att få med sig personer på ett tåg som de egentligen inte vill åka på. Det är ju också en del av politiken. Att man kan...
Men där tycker jag att vi har varit ganska framgångsrika. 8 år och vi genomförde väldigt många saker.
Fast i den här frågan så fick du inte med dig dina allianskamrater då?
Nej, fast faktiskt fick jag ju med mig, eller blev vi överens ska man säga. För det är inte frågan om att någon får med sig någon. Vi blev överens under min tid i justitieutskottet och det är bra. Och jag tror att det har haft betydelse att allianspartierna blev så tydliga. För det har också gjort att andra har känt att nej, men vi måste titta på det här. Och som sagt, nu utreder regeringen detta, vilket är bra.
Beatrice Ask med en historieskrivning som påminner om Kent Ekeroths, fast med en något annan rollbesättning. I hennes version är det Moderaterna och inte Sverigedemokraterna som driver de andra partierna framför sig.
Det här har ju funnits brett stöd för att man ska...
Tillbaka hos den rödgröna regeringen i justitieministerns tjänsterum. De sista att vända rabatten ryggen. Vi är här med den här frågan som hänger efter vår tids tvärvändande politiker som en envis skugga. Var ni naiva?
Har ni varit godtrogna?
Men det egentligen handlar om, tror jag, det är att vi under en 20-25 års period har haft en framväxande organiserad kriminalitet på ett sätt som vi inte har såg tidigare decennier. Och det är faktiskt någonting som har hänt rent faktiskt. Så det är alltså ett problem vi har och det måste vi då ta i. Och det problemet såg inte ut på det samma sätt på 30-talet, om du nu anknyter till Carl Schlüter. Ja, det såg inte ens ut på samma sätt på 80-talet, ärligt talat.
Morgan Johansson som återigen talar om grovt kriminella gängmedlemmar. Samtidigt är ju ett slopande av straffrabatten för 18, 19 och 20-åringar en åtgärd som skulle träffa en mycket större grupp än de gängkriminella. Och det handlar inte bara om längre straff. Flera unga som idag får villkorliga domar skulle med en slopad straffrabatt istället få fängelse. Men det här är kostnader med ett allt lägre politiskt pris.
Även om man inte är en del av den här utvecklingen som du beskriver och döms till fängelse, så får man då ta att man möjligen då får ett längre straff eftersom man inte får den här reduktionen.
Ja, ja, som sagt, hur ser argumentet på andra sidan ut då? Då skulle man säga att den som är 19 år ansvarar inte fullt för sina handlingar. Då är vi i det, och jag tror faktiskt inte, jag tycker inte så. Jag tycker att den som är vuxen har ansvar för sina handlingar. Och det är bara det, en rätt viktig signal. Även om du skulle begå, jag menar, nu pratar jag mycket om de grova våldsbrotten och skjutningarna och morden och de grova misshandlarna och utpressningarna och så. Men likadant om du förstås begår grova stölder och därmed får eller inbrott. Det är klart att du måste bryta den utvecklingen också i tid. Och gör du inte det då riskerar det här att utvecklas till ännu värre kriminalitet så småningom.
Vi slutar framför Carl Schlüters porträtt i korridoren utanför Morgan Johanssons tjänsterum.
Men får jag fråga bara, Carl Schlüter, ungdomsfängelsets fader kan vi säga.
Två socialdemokratiska justitieministrar som är början och slutet för de särskilda straffen för 18, 19 och 20-åringar.
Är det en förebild?
Nej, men alltså det här att man ska behandla ungdomar speciellt, det tycker jag absolut att där har vi nog inga meningsskiljaktigheter alls. Jag skulle säga att vi har exempel varenda dag på fall där alltså, människor som har hamnat väldigt snett, kan ha begått väldigt grova allvarliga brott, men sen efter att ha avtjänat sina straff ändå lyckas komma tillbaka så att säga. Få jobb och ordna tillvaro efteråt. Så det är klart att det är möjligt att göra. Och som jag sa också, återfallen i brott tenderar faktiskt att minska när man följer upp dem efter 3 år eller efter 5 år. Och det är en trend som jag har sett de senaste 10 åren.
Justitieminister Morgan Johansson, han tillsatte ju den här utredningen, Erik, som ska vara klar i december. Och du har pratat med utredaren. Vad kommer hon att föreslå?
De ska ju föreslå ett par alternativa sätt att ta bort straffrabatten.
Men vi kan slå fast att vi vet att rabatten kommer att försvinna.
Inte ens det är faktiskt helt säkert, för att straffrabatten regleras i 2 paragrafer. Den ena är den här mekaniska uppräkningen, att man får 20%, 50% och sen 100%. Den andra är mer individuell, att domstolen ska ta hänsyn till bristande förmåga att förstå, bedöma konsekvenser av handlingar, mindre utveckling då, särskilt när det gäller yngre personer. Och den här individuella bedömningen, den kommer domstolen fortfarande kunna göra.
Men då är det ingen automatisk straffrabatt, utan då är det från fall till fall.
Och det säger utredaren när jag pratar med henne, att det här kommer hamna i domstolarna. Och där kommer en straffrabatt finnas som vi får se hur omfattande den kommer bli.
Det här var besluten som format Sverige om straffrabatten för unga.
Av Erik Hedtjärn och Maggie Strömberg, och alla våra program kan man lyssna på SR Play.
Det här är P1, Sveriges Radio.